I min predikan idag så ska jag försöka väva samman texten om Jesu dop med talesättet jag har lärt mig i tolvstegskretsar, nämligen det finns bara en Gud och inte är jag. Men innan jag gör det försöket måste jag få börja med några upplevelser som jag har haft sedan jag förra gången stod i den här predikstolen. Häromdagen satt jag i Globen med mina 7 barnbarn och några av deras föräldrar och tittade på Disney on Ice. Det kryllade av föräldrar och barn och en och annan morfar och mormor. Och det var en imponerande föreställning med en lång rad Disney-figurer på skridskor. Allt ifrån Kalle Anka till Elsa och Anna i Frost. Och jag såg ju förtjusning i mina barns ögon. Även om jag kanske inte kände igen mig själv jämt. Och de sjöng med i sånt som jag inte kunde. Så deras fascination var nog min största behållning. Och som den kombination av morfar och pastor som jag är, så satt jag förstås och tänkte. Bland annat på min predikan idag. Jag tänkte tillbaka till julen då alla barnen var i kyrkan och såg julkrubban med alla de här figurerna. Herdar, änglar, Maria, Josef och Jesus barn. En annan föreställningsvärld jämfört med Disney, men kanske vissa likheter ändå. Det är ju liv och död, ont och gott, kärlek och hat, drömmar och farhågor. Jag höll på att säga, det är 2 olika sagovärldar. Men då var liksom pastorns samvete som, så kan du väl inte säga. Herdar och Jesus, och, så det är väl ingen sagovärld, det är ju verklighet. Och då tänkte jag, jag undrar om barnen vet skillnaden. Mellan det ena och det andra. De som lever med sina skärmar där allt möjligt händer. Vad är egentligen på låtsas och vad är på riktigt? Vad är skillnaden mellan låtsaskompisar och riktiga människor? Och det är ju inte bara barn som sitter framför skärmar. Utbudet på Netflix och andra kanaler är fullständigt gränslöst. Den andra upplevelsen, det var när jag gick en lång promenad med Fredrik Lindströms vinterprat i P1 i öronen. Han talade om svenskar och vår tro eller vår brist på tro. Att vi svenskar tycker oss ha växt bort från sådana sagoföreställningar som Gud och Jesus och helig ande. Och samtidigt så säger de flesta svenskar tro på något. Det var inte han som sa det, men det hörde jag någon annanstans, att den vanligaste religionen i Sverige, det är den går under beteckningen notismen. Man tror på något. En slutsats han drog, det är att det vi faktiskt tror på är oss själva i vår individualistiska tid. Och inte undra på då att vi kan bli lite deppiga när man inser vår begränsning, om det är det vi tror på. Men nu sitter vi inte i Globen och Fredrik Lindström är inte här, utan vi sitter här i kyrkan och jag ska tala om Jesu dop som är dagens tema. Och vi ska fira nattvard med bröd och vin. Frågan då, det är om allt det här dop och nattvard och tal om himlen och att Jesus ska komma tillbaka. Är det på riktigt? Eller är det på låtsas? En annan sorts låtsaslek. En fantasi som vi borde ha vuxit ifrån och som många säger att de har vuxit ifrån. Det som är riktigt är ju sånt som rapporteras på Rapport och Aktuellt. Och där talas det sällan om nattvard och dop. Eller om Jesus. hur ska man mäta sådana verkligheter som dop och nattvard? Och mycket av det som vi gör i kyrkan. Nattvardens bröd är ju inte som vanliga livsmedel vars näringsvärde kan mätas. Och nattvardsvinet har ingen medicinsk effekt mot huvudvärk eller högt blodtryck. Och inte är det så att kroppen blir rentvättad av dopets vatten. Tvål och badsalt och shampoo hör liksom inte till den världen. De här kristna riterna och symbolhandlingarna, de rör sig i en annan dimension på något sätt. Men vad är det handlar om? Det handlar på något sätt om att vi är evighetsvarelser med andra dimensioner i våra liv än det materiellt mätbara. Och samtidigt lever vi här i världen. Även i våra liv och i det kristna livet finns ju mycket som är mätbart. Och även i evangelierna så räknade man att 5 bröd räckte till 5000 människor. Den vanligaste frågan i kyrkan om mätbarhet, det är den vanligaste frågan när någon inte har varit i kyrkan och så frågar de som har varit i kyrkan. Den vanligaste frågan då är, var det mycket folk? Det är någon sorts mått. Men vi mäter ju andra saker också. Vid årsmötestider mäter vi, har budget och vi har planering och vi räknar medlemmar. Och när det gäller diakoni och biståndsprojekt så är det ju sånt som ger mätbara förändringar i människors liv. Det är en viktig del av kristen tro. Utan gärningar är tron död. Och det är den ena sanningen. Och så finns det en annan. Ibland i kyrkans historia har det mätbara blivit kyrkans enda fokus. Och inget mysterium blev kvar. Det trons mysterium som vi till exempel uttrycker i nattvardsgudstjänsten då vi säger din död förkunnar vi, din uppståndelse bekänner vi tills du kommer åter i härlighet. Det är ju ett mysterium. Men på upplysningstiden på 1700-talet i Sverige sägs det att prästerna för att inte bli anklagade för att syssla med kvacksalveri och vidskepelse talade mest om jordbruksmetoder. Jag undrade vad de hade att säga på begravningar. När man stod inför livets gräns. Så när vi är här i kyrkan så är det ju rimligt att ställa frågan inför predikan om dopet och annat som är religiöst. På vilket sätt är det på riktigt? Och på vilket sätt är det viktigt? Vad är det bra för? Och jag kan inte annat än rikta frågan till varenda en här. På vilket sätt är det viktigt för dig? Jag har redan ställt den till mig själv. Och då kommer jag då till påståendet att det finns bara en Gud och inte är det jag. Ja, det är ju alltså en påminnelse om att det finns en kraft starkare än jag själv som kan rädda mig när jag förlorat kontrollen över mitt liv. Och det är faktiskt en direkt fortsättning på Fredrik Lindströms funderingar. För om det att vi har tro på oss själva, då kan vi lätt bli stressade då vi inser att vi är maktlösa. Det är när vi inser att det finns en Gud som är någon annan än jag. Och när jag är beredd att ta emot vad Gud kan ge, en kraft starkare än mig själv, som kan ta mig emot befrielse från övermänskliga krav och mer leda till en förvandling av mitt liv. Och en del som sitter här i kyrkan skulle säga att mitt liv ser så annorlunda ut idag jämfört med hur det var för en del år sedan. Det är ingen fantasi. Det är verklighet. Det är alltså en påminnelse på något sätt om vår begränsning. Och då är jag framme vid dagens mycket korta predikotext. Markus 1. Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Man kan göra två iakttagelser inför de här verserna. Och den första är att det är intressant att de som läste Markus evangelium först fick inte veta någonting om någon krubba eller några herdar eller några änglar. Det börjar med Jesu dop. Det är som att det är där historien börjar. Det som så småningom leder till lidande och död och uppståndelse. Och det andra, antingen visste han inte eller också så var det inte viktigt. Det andra iakttagelsen, det är en viktig sak. Det här handlar inte om vårt dop. Och det är en liten upplysning som kanske kan vara bra om man inte är van vid kyrkoåret. Att det finns två dopdagar på året som handlar om dopet. Och nu är det Jesu dop. Och i juni är det vårt dop. Varför är det viktigt att hålla isär vårt dop och Jesu dop? Jo, det påverkar bilden vi har av Jesus, tänker jag. Antingen att vi ser honom framförallt som en förebild eller framförallt som en frälsare. Den ena är någorlunda mätbart. Man vet ju vad han gjorde och man kan försöka göra likadant. Då ställs frågan, what would Jesus do, som ni kanske har sett på olika håll. WWJD. Jag ändrade det där för egen del och gjorde egna armband för ett par år sedan. Och de hette istället WDJD och det betyder what did Jesus do. Och då är det i beröring med ett mysterium, ett trosmysterium. Några av er kanske minns i advent att jag talade om att Johannes döparen visste då vi hade adventsljusdagen här att han skulle förbereda. Han tände ett ljus och två, tre och fyra precis som vi och sen skulle det tändas en stjärna. Men den kunde inte han tända. Och han kunde inte låtsas som om att han kunde vara stjärnan utan han visste att någon annan måste vara stjärnan. Och jag gav exempel på sådana som när det inte händer något efter våra förberedelser själva försöker att vara miraklet. Och det brukar inte lyckas så bra. Nej, Johannes döparen som döpte Jesus visste skillnaden. Det finns bara en Gud och inte är det jag. Men nu kommer han som är Guds son. Han är jordiskt sett min kusin, men han är någonting mycket annat också. Jag vill göra en liten återblick också till den förra predikan då jag stod här och talade om hur fel det är med barndop och hur bra det är att vara baptist och att jag lever i den traditionen sedan barnsben. Och så sa jag att jag har väl tänkt en del sedan jag var ung och tyckte det där var så självklart. Och idag vill jag redovisa en av mina invändningar kanske eller reflektioner. Ett vanligt talesätt för oss baptister det var ju att vi ska följa Jesus i dopets grav. Och det gör man ju då rimligtvis när man är vuxen. Man ska gå i Jesu fotspår. Och man vet att den vägen Jesus gick den var inte lätt, en smärtornas väg. Och därför var det också naturligt att man vid mitt dop och de väldigt många baptistdop så har man sjungit sången Har du mod att följa Jesus? Som om modet var det viktigaste i en kristens liv. Vad är det för fel med det då? Eller för fara? Jo, man kan få för sig att det gäller att härma eller kopiera Jesu liv. Det är en förebild. Och samtidigt inser man ju snabbt att det går ju inte. Till att börja med så kan man säga att de flesta av oss som är döpta döptes inte vid 30 års ålder efter en lång utbildning och en tid i öknen. Vi döptes antingen som bebisar eller tonåringar. Det finns undantag. Dessutom så är vi ju inte födda i ett stall under extraordinära förhållanden. Och vi hörde sannolikt inte någon röst från himmelen när vi döptes. Så det där med att kopiera, det går inte. Våra liv och våra dop skiljer sig från Jesu dop. Tillbaka till AA:s devis. Det finns bara en Gud. Och det är inte jag. Men jag har en tro på en Gud. Och därför så handlar den här söndagen, och det märker ni redan och kommer att märka ännu mer i sångvalet, det handlar om Jesus. Och så är det så här års i kyrkoåret efter jul och nyår, så handlar texten om vem är Jesus. Vad är det för mysterium med honom? Hans unika roll. Syftet är alltså inte att kopiera honom, så vi behöver inte vara stressade över det. Visst finns det ett inslag i kristet liv som handlar om att gå i hans fotspår. Att bara gå efterföljd. Men i slutet av varje evangelium så handlar det mer och mer om det här mysteriet. Vad är det att han dog och uppstod som kan ge oss någonting som ingen förr eller senare har kunnat ge? Han som är uppståndelsen och livet och som lovade att den som tror på honom ska leva om han än dör. Allt ska sammanfattas i honom. Så när jag har förberett mig och tänkt kring det här så har jag känt mer och mer ödmjukhet inför att säga någonting som blir trovärdigt om det unika med Jesus. Det finns ett en gång för alla som har att göra med Jesus. Så det främsta syftet idag, det är inte att ägna oss åt jämförelser, utan att gå in i tillbedjan och förundran. Ödmjukhet. Målet är lovsång, vördnad, ödmjukhet. Och jag tycker inte det är någon alldeles enkel sak i en kultur där Jesus namnet används överallt på alla möjliga sätt. Slarvigt och felaktigt, och det känns som att det är kapat. Någon har kapat min Jesus och använder det på ett sätt som jag nästan inte vill kännas vid. Ibland till och med som en svordom. Det handlar alltså inte så mycket om att lära känna Jesu jordiska livshistoria, utan det vi kallar för Kristusmysteriet. Att vi kan döpas in i Kristus. Det är så det heter när vi kommer till juni och vi talar om vårt dop. Och så tänker jag, man handskas inte hur som helst med en sån som Jesus. Det här parallellen kanske känns lite långsökt. Men så här var det i alla fall. Jag var på Medborgarplatsen för några år sedan. Jag gick förbi där och stod en jättestor buss bakom Medborgarplatsen, bakom Medis där. Och plötsligt kom det ut en man i hatt och smet in från turnébussen in i konserthuset, konsertlokalen. Och jag fattade ju efter någon sekund att det var Bob Dylan. Jag tänkte, jag höll på att träffa på Bob Dylan. Ja, det är inte så märkvärdigt kanske, Men när jag berättade det hemma vid middagsbordet så steg mina aktier i familjens ögon. Du har nästan träffat Bob Dylan. Fattar du vad det betyder? Anar ni att det finns någonting i livet som är en dimension lite utöver det vardagliga? Och jag kan tänka mig som när min lilla syster hade fått hälsa på statsministern på den tiden, Tage Erlander, så skulle hon inte tvätta sig om händerna. För det var som att hon hade stigit i värde. Och har man fått umgås med drottning Elisabeth så minns man det nog. De flesta av oss är inte kompisar med vissa världskändisar. Hur är det med Jesus då? Kan man bli vardagskompis så att respekten och fascinationen över vad det är man har att göra med, att den försvinner? Det är som att Johannes anade det här, att min kusin är någonting speciellt, och han säger: jag kan inte döpa dig, det fattar du väl? Och då får han lära sig att Jesus är så speciell, han som är Gud, att han ska underkasta sig jordiskt vatten av en vanlig människa för att bli en av oss. Johannes kände sig inte värdig, men Jesus visste sin kallelse. Han skulle bli som de andra. Och så sa han de där orden: låt det nu ske. Minns ni när de orden sades? En tidigare gång, 30 år tidigare. När Maria fick ängelbesök och fick veta att hon skulle föda en son. Då sa hon precis de orden: må det då ske. Må det ske med mig som jag är bestämd för. Och Jesus säger likadant. Och den här processen att bli människor behöver inte vi vara med om genom att döpas. Människor är vi redan. För oss handlar det om att få del av det eviga livet och ett mycket större sammanhang än det som är vi själva. Och den där vördnaden som man kan ha inför vissa saker, den visar ju också en del kristna. Vi gör lite olika inför nattvardens bröd och vin och dopets vatten. En del knäböjer, någon gör ett korstecken, några niger. Man tar inte emot nattvardsbrödet hur som helst. Det är ingen vanlig måltid. Det handlar om att vara inlämnad i någonting som är mycket större. Och där det är lika många som är samlade vid nattvardsbordet som inte längre lever på jorden. I den totala nattvardsringen så är ju hälften osynliga. Och vi finns kvar. Vilket sammanhang. Och nu föregriper jag lite söndagen om vårt dop. För då säger jag: det viktiga i våra liv är därför inte hur eller i vilken ålder vi har blivit döpta, utan att vi är inlemmade i Kristus. Som lemmar i hans kropp. Porten har öppnats av Gud själv genom Jesus Kristus och hans frälsningsgärning. Och man får vara med oberoende av börd. Och här sitter vi ju som levande bevis på att här finns män och kvinnor. Här finns de som är födda i Sverige och de som är födda någon annanstans. Det finns unga och gamla. Och vi är ett. Det är ingen fantasi. Det är en gemenskap som aldrig inträffar på Globen, på Disney on Ice. Där alla är publik och går var och en till sitt. Det är något märkligt. Och vi ska, om det nu blir jag eller någon annan, få återkomma till vårt dop. Nu tänkte jag att vi skulle ett ögonblick lyssna till en solist som målar ett porträtt av Jesus. Som jag tycker är både modernt och vördnadsfullt. Ingemar Olsson.
Han var född i en krubba och han dog på ett kors. Han levde sitt liv i kärlek till oss. Han visste sin uppgift och han visste sin makt. Han sa sånt som ingen förut hade sagt. Hans ord var hans egna, men ändå från Gud. Han invände mycket mot mänskliga bud av de religiösa. Fick han ofta kritik. Hans hela person var fullkomligt unik. Han kallades Jesus, men också Guds son. Och himlen var platsen som han kommit ifrån. Han var mycket mera än en väldig profet. Han kom för att rädda en hel mänsklighet.
Ska vi få ihop det här med att Jesus kan vara en vardagskompis och en som man vill knäböja inför? I förundran. Jag tror att det är den fråga jag fick inför den här söndagen, då mycket handlar om vem Jesus är. Vem han är. Och jag tyckte jag fick stöd för tanken som jag hade ännu tidigare, att ha temat det finns bara en Gud och det är inte jag. Det finns en Gud och vi får tro att han möter oss på ett unikt sätt i Jesus Kristus.